A, B, C. Jag fröken Karbell på lågstadiet, hon lärde oss alla bokstäverna ända fram till Å, Ä och Ö. Det var en fantastisk upplevelse. Jag tyckte bokstäverna var så vackra. Kanske inte alla, men de flesta. Och inte nog med det. Vi fick köpa en reservarpenna med riktig bläck som vi använde när vi hade skrivstil och välskrift. Vår fröken hade en otroligt fin handstil när hon med kritan på svarta tavlan visade hur bokstäverna skulle se ut. Så kämpade vi förtvivlat för att kunna härma det så mycket som möjligt. För mig var det här viktigt av tre helt olika skäl. Självklart ville vi allihopa läsa Kalle Anka, som sen blev Bildjournalen och engelska poptidningar, Sagan om ringen och mycket annat. Men redan på grundskolan så växte min förhoppning om att kunna ge ut en bok i framtiden. Jag ville så väldigt gärna bli en författare och hålla en bok med mitt eget namn på. Den tredje orsaken varför jag tycker så mycket om bokstäver, det är just därför att de är så vackra. Man kan ju skriva dem med lite finess också om man inte tycker att den vanliga formen är tillräcklig. Att skriva bokstäver, det var att rita under kontrollerade former. När jag gick på mellanstadiet, då fick min storebror smeknamnet Bägaren efter vårt efternamn. Och mina kompisar tyckte det var så pass bra, så det fick jag också heta. Men när man skulle skriva sitt namn där nere i hörnet på pappret när man hade haft ritlektioner, så kände jag på en gång att någonting var fel. B-Ä-G-A-R-N. Det blev väldigt fult. Det fanns ingen harmoni i den formen. Så jag tog bort bokstaven R på slutet, Bägaren. Då var det mycket snyggare och då kunde man leka med G-et i mitten och göra lustiga cirklar nedanför och låta Ä-prickarna få bli långa streck, och sen var fantasin i full gång så att nästan min namnteckning var mer sevärd än den teckning som jag hade på pappret i övrigt. När grundskolan var slut och jag kom fram till gymnasieåldern, så var det inte längre musik och teckning som var mina favoritämnen, utan släktforskning kom att dominera mer än någonsin. Då fick man åka buss eller bil till de olika landsarkiven runt om i landet eller ta tunnelbanan till Riksarkivet. Och där satt jag flera gånger i veckan och läste handskrivna böcker från 1600-talet. Oj, vilka bokstäver! De kunde verkligen skriva. Bokstävernas former intresserade mig minst lika mycket som texterna i övrigt och dess innehåll.
Fjärilen vingad syns på haga mellan dimmors frost och dun, sig sitt gröna skyl till laga och i blomman sin paulun. Minsta kräk i kärr och syra nyss av solens värma väckt till en ny högtidlig yra eldas vid sefirens fläkt.
På den tiden var det bara papper och penna som gällde och pärmar förstås när man samlade alla dessa papper efter avskrifter från skattelängder och domböcker. Då gjorde jag faktiskt min allra första bok. Ja, jag tyckte i varje fall att det var en bok. Den kom ut i 2 exemplar och den var handskriven, 30 sidor. Den handlade om en gård i Västmanland som heter Knäppmora och det var gårdens historia som jag berättade om. Men om man vill ge ut böcker, då kan man ju inte sitta där och pränta bokstav för bokstav. Då behöver man tekniska hjälpmedel, en skrivmaskin. Först så fick jag brorsans gamla skrivmaskin, ganska enkel, men den fungerade. Tills jag insåg att man kunde köpa en elektrisk skrivmaskin. Och på Tempo i Farsta så sålde de en alldeles ny för 999 kronor. Och det var precis vad jag hade, så den köpte jag. Garantin var på 1 år och skrivmaskinen den höll i 1 år och 1 dag. Sen rasade den samman. Det var ingen bra affär. Så jag köpte en begagnad IBM med kula. Det var kvalitet. Även ifall den var nästan utsliten så var den betydligt bättre än det jag hade haft tidigare. Och några år senare så köpte jag en elektronisk skrivmaskin med minne som kunde backa tillbaka och sudda. Det var helt fantastiskt. Men sen kom ju såklart revolutionen 1988 när jag köpte en dator med hårddisk på 20 megabyte. Det var ju helt fantastiskt. Det skulle kunna räcka ett helt liv om man skrev. Men det gjorde det inte. Jag skrev massor och efter en tid så insåg jag att trots att varje tecken krävde nästan ingenting på hårddisken så hade jag fyllt halva hårddisken med texter. Min oro var obeskrivlig. Tänk, vad skulle hända när jag hade fyllt hela hårddisken med text? Men utvecklingen gick fortare än vad jag trodde. Jag nådde aldrig fram dit. Utan köpte en ännu större och en ännu större och en ännu större hårddisk. Den senaste jag köpte, den var på 20 terabyte och den räcker nog ett par år till. Vid den tiden när jag tog körkortet så var det inte bara släktforskning. Jag skrev även en del sångtexter och noveller. Det var jätteskojigt. Det var tokiga äventyr med Rabbal, men också med Grimbert och den undersköna och ljuva Gullrika. Och den här gången gick jag ett steg längre än vad jag brukade göra. Först så skulle allting skrivas rent med skrivmaskinen. Sen gick man till en kopiator och kopierade upp lagom många exemplar. Och sen gick man till ett företag som kunde sätta spiralrygg på varje exemplar. Då vart det ju faktiskt en riktig bok. Lite senare så utvecklade jag detta ytterligare. Då köpte jag en häftpistol. Och så sköt jag de här häfterna tvärs igenom kanten på boken och sen la jag en textiltejp längs ryggen. Det var ännu snyggare. En dag blev jag medveten om att det faktiskt var olagligt att mångfaldiga böcker på det här viset såvida man inte skickade in sina pliktexemplar. bland annat till Kungliga biblioteket. Och för att kunna göra det så måste man ha ett ISBN-nummer. Man måste registrera ett förlag. Och det kan vem som helst göra och det kostar ingenting. Att ha ett förlag har egentligen ingenting med pengar att göra, så det berör inte Skatteverket. Nej, ett förlag, det innebär bara att man vet vem som är den ansvarige utgivaren. Det är det som det handlar om. Och då gjorde jag det. Jag registrerade ett förlag som hette, ja, jag kommer inte på någonting. Det fick bli mitt namn, Lars Bägerfeldts förlag, så var det färdigt. Och då frågade de, hur många böcker har du tänkt ge ut? 10, 100, 1000, 10 000, nej stopp, där sa jag, 10, det vore ju fantastiskt, det räcker. Men det gjorde det ju inte, det borde jag ha begripit. Några år senare fick jag gå lite skamset tillbaka till Kungliga biblioteket och registrera mig på nytt och säga det att den här gången så måste jag nog tänka framåt ordentligt och begärde 100 ISBN-nummer. Men nu, många år senare, så borde jag begripit att det hade inte heller räckt. Nu är jag uppe i 150 böcker, fast alla har inte ISBN-nummer. Jag ska förklara detta lite längre fram, hur det gick till. De här böckerna, de handlade bara om släktforskning, hembygdsforskning, arkeologisk forskning och inga noveller eller låttexter. När jag skrev in mig på Stockholms universitet för att läsa arkeologi hösten 1982 så hade jag minsann gasen i botten, högsta möjliga hastighet. Jag kompletterade med etnologi, kvartärgeologi och skrev min C-uppsats, D-uppsats och F-uppsats. Men opsan, F, det är ju samma sak som forskning. Och mycket riktigt, det dröjde 6,5 år från det att jag satte min fot på universitetet till dess att min doktorsavhandling var framme. I maj 1989 så lades den fram och blev godkänd. Det rekordet tror jag fortfarande står sig.
Out on a back road, me and my woman was just getting right, all system on overload, radio blasting in the front seat, turning out the music fine, we were snuggled up in the back seat, making up for lost time. Steamy windows say raw visibility. Steamy windows coming from the body heat. You can whine and dine with a woman all night with good intent, but there's something about a confrontation on a back road breaks down the defense. Steamy windows, zero visibility. Steamy windows coming from the body. We'll be right back.
Parallellt med doktorsavhandlingen så skrev jag en stor tjock bok som sammanfattade forskningsläget om bondestenåldern i Sverige. Men den här gången var det inte häftpistol och textiltejp som gällde, utan limmad rygg och riktigt omslag. Precis som avhandlingen. Jag lyckades hitta sponsorer så kunde den tryckas senare samma år. Och några veckor före jul så satt jag på Norders bokhandel i Falköping och signerade alla exemplar som såldes över disk. Det var inte särskilt många, men det var en som var extra viktig. Plötsligt så kom det fram en ung kvinna, stirrade mig rakt in i ögonen och sa: "Jag vill köpa en bok signerad, tack." Det är tveklöst den bästa boken jag någonsin har sålt. För att göra en lång historia kort. Drygt ett halvår senare så var vi förlovade. Och senare, när det var dags för promovering i stadshuset, det vill säga när man får en lagerkrans och flera hundra människor sitter och tittar på en och ger applåder, ja, då var det dans senare fram på kvällen, och då friade jag till henne och hon svarade ja. Vilken tur att jag gav ut den där boken. Jag kunde ju ha slutat skriva därefter, för då var det allra viktigaste gjort här i livet. Men intresset fanns där och tryckte på ordentligt. Det blev den ena boken efter den andra, och så länge som jag hade sponsorer som hjälpte mig så var det bara att fortsätta. Att trycka böcker på det här sättet på riktiga tryckerier och inte stå där vid en kopieringsmaskin och häfta själv, ja, det blev ganska dyrt, för det var väldigt små upplagor. 100 eller kanske 200 böcker. Fler sålde jag inte. Knappt ens att jag lyckades få dem sålda. Så det var egentligen en förlustaffär. En hobby som kostade och inte gav pengar tillbaka. Men det gjorde ingenting. Jag var faktiskt lika lycklig varje gång som jag gav ut en ny bok. Och eftersom jag ganska ofta var ute och föreläste eller var med på bussresor och guidade, så kunde det hända att folk sprang på mig på stan, ryckte mig i ärmen och sa: "Hej, jag vet vem du är." "Jaha," sa jag. "Jo, förstår du, jag köpte din bok." Och då tänkte jag: "Min bok? Vilken menar han?" Det finns ganska många att välja på, men det frågade jag inte, utan jag ställde istället den här frågan: "Jaha, och vad tyckte du då?" Och då fick jag alltid samma svar: "Ja, jag har inte läst den ännu. Den ligger på nattduksbordet." Och nu vet jag en sak: det är svårt att sälja böcker, och det är ännu svårare att få köparen att läsa boken som de har köpt. Det är inte därför de köper en bok, för att läsa den. Det är en souvenir efter en bussresa, när de kunde köpa en bok för självkostnadspris. Jag kan nog säga det, att det är ingen som har läst mina böcker förutom morsan. Hon var så illa tvungen. Hon var ju min korrekturläsare. I won't see you no Ja, så där höll det på några år fram till mitten på 90-talet. Då kom bankkrisen och massa andra kriser, och alla mina sponsorer bara försvann. Och själv var jag luspank, så jag hade inte råd att lägga ut de pengarna som krävdes för att kunna få igång en tryckning. Pengarna brukade komma tillbaka när man sålde dem, men det kunde ta ett år eller två, eller aldrig någonsin. En av mina böcker tryckte jag på ett litet tryckeri i norra Småland. Det var ett tryckeri som faktiskt låg inne på en bondgård i en loge. Där stod tryckpressen, och då fick jag vara med under hela processen. Jag packade väskan, åkte dit och bodde på gården några dagar medan den framställdes. Då fick jag vara med och lägga upp alla mina tryckfärdiga original, tejpa ihop dem 4 och 4 fram till tryckplåtarna, och sen körde det igång 8 sidor i taget. Byta av plåtar och sen en ny runda. Och där låg sedan pappersarken vikta och färdiga, som sen skulle sorteras innan man sydde och limmade ryggen och skar den snygg och fin. Det var nästan som ett handarbete. Så trycker man definitivt inte böcker nu för tiden. Nothing's good, the news is bad. The heat goes on and it drives you mad. Scornful thoughts that fly your way, you should take.
guess there's nothing more to say. You gave the best you had to give. You only have one life to live. You fought so hard, you were a slave. After all you gave, there was nothing left to say. Nothing left to lose.
You've got nothing left to lose.
Oh, you've got nothing left to lose.
Who wanna be standing in your shoes?
You read the book, you turn the page. You change your life in a thousand ways.
Rent praktiskt när jag skrev böcker så hade jag ofta 3 projekt igång samtidigt. Inte fler och inte färre. Det var ett perfekt antal. När man tröttnade på ett manus så gick man över till nästa och höll på med det tills man tröttnade och gick över till det tredje. Och när man tröttnade på det så gick man till det första igen och då kändes det nästan som nytt. Det var en perfekt kombination att ha 3 manus igång samtidigt. Men utan sponsorer, vad gör man då? Jo, man följer med i tiden. Den digitala tiden. Nästan allting fanns i min dator. Texter, bilder och mycket annat. Jag satt ihop allting som en CD-skiva som man kunde surfa på. Och sådana CD-skivor brände jag själv hemma. Gjorde ett snyggt omslag och sålde för självkostnadspris. Det största problemet var att alla mina böcker fanns ju inte digitalt. Till exempel den stora tjocka boken om bondestenålder. Så då satte jag mig ner och skrev av dem och skannade in alla bilderna. Och på så vis så kunde jag till slut ha en CD-skiva med samtliga mina böcker och mycket annat i bonus.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. So she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah,
Den digitala världen som öppnade sig på 90-talet innebar också att man kunde söka kontakt med andra forskare. Man kunde helt enkelt använda sökord, vilket var någonting helt fantastiskt på den tiden, och leta på nätet för att se om det fanns någon likasinnad som höll på med ungefär samma saker. Jag skrev in mina sökord, klickade på sök och där hittade jag en träff. Någon som höll på med samma tokiga saker som jag och faktiskt även formulerade sig som jag, för att inte säga att det faktiskt var mina egna texter som jag lyckades hitta någonstans där ute. Vem hade stulit mina texter? De var inte särskilt åtråvärda, så det kändes väldigt besynnerligt. Ja, det här mysteriet, det var verkligen märkligt. Jag skyndade mig att leta upp var någonstans fanns de här texterna, och jag hittade hemsidan där allting låg publicerat, och så kunde jag läsa rubriken överst var det här fanns någonstans, och det var på Falköpings närradioförening. Va? Närradion? Har de mina texter? Det är ju omöjligt. Hur gick det här till? Jag ringde till Pio som var chef på den tiden och sa: du Pio, ni har mina texter hos er på något underligt sätt. Hur har det gått till? Pio tänkte två varv och sen svarade han: oj, nu förstår jag. Jag fick ju en CD-skiva av dig förra gången och den la jag på våran hårddisk. Och där är det sökbart. Du har helt enkelt hittat din egen CD-skiva på våran hårddisk. Men jag lovar, jag ska ta bort det omgående, sa Pio. Men då kom jag på en briljant idé. Nej, sa jag till Pio, låt det ligga kvar, snälla. Det här är ju perfekt. Då slipper jag göra CD-skivor i framtiden och folk i fortsättningen kan hämta själva när som helst, hur som helst, vad de själva önskar. Då slipper jag ombesörja detta. Jag tjänade ju ändå inga pengar på det. Det var ju bara ett besvär. Och så blev det. Och filerna finns fortfarande kvar på den hårddisken, även om jag numera har en egen hemsida där det också finns allting som jag har skrivit och gjort. Gratis såklart, bara att hämta hem, eftersom alla böckerna är gjorda i PDF-format som är lätt och tacksamt att ta hem och skriva ut ifall man vill det själv. Men de flesta böckerna som jag har skrivit under de senaste 20-25 åren är faktiskt såna här PDF-böcker som inte har gått i tryck, som inte har mångfaldigats och därför inte har något ISBN-nummer. Så nu fick du svaret på den frågan också. Nästan alla mina vetenskapliga böcker handlar om grundforskning. Det tycker jag är spännande. Förutsättningslöst så samlar man in så mycket data och information som man bara kan, som sedan sorteras och analyseras. Man har ingen aning om vad man ska komma fram till, om man överhuvudtaget kommer fram till någonting alls. Men gör man det så blir det ofta väldigt oväntade saker som dyker upp som kollegor runt omkring inte kan förstå eller acceptera och tycker bara att det är konstigt. För det är det. Det är det som är hela idén med grundforskning. Att man som forskare är helt neutral och inte har några värderingar eller åsikter om slutsatserna, utan att de får komma själva bäst de vill. Ja, det var så jag jobbade när jag höll på med megalitgravarna. Inte bara i Sverige utan i hela Europa. Det var så jag jobbade när jag höll på med bondestenåldern i södra Skandinavien. Och sen när jag gick över till järnåldern och jobbade med Sveariges vagga, så var det också som så att jag lyckats komma fram till en teori som är fortfarande den enda teorin som inte går att motbevisa. Det innebär inte nödvändigtvis att den måste vara sann, men jag vet det att alla andra teorier inte är sanna. Och håller man på med Sveariges vagga och gamla folkslag, så kommer man snabbt in på det här med goterna och många andra germanska folkstammar. Och då samlade jag ihop alla skrivna källor som berättade någonting om goterna och andra germanska folkstammar och återgav vad de här texterna har sagt för något. Och det ledde också fram till en hel del märkliga nya upptäckter. Men under senare år så har jag gått tillbaka till detta med släktforskning, hembygdsforskning, framförallt 1500-tal, 1600-tal och 1700-tal. Fördjupat mig i det ena efter det andra, till exempel i domböckerna och vad de berättar om den här tiden. Mitt tema har då varit mord, dråp och dödsdomar. Ett annat tema har varit kvinnohistoria, till exempel husfrudömet och om kvinnornas starka ställning i bondesamhället. Och härigenom kan jag lyckas säga emot stora professorer och andra som hävdar motsatsen. Men jag har bevis för att de har fel, och sånt känns underbart ibland. Tyvärr så finns det mycket sånt inom den akademiska världen. Malliga, högfärdiga personer som tror att de är någonting bara för att de har betyg eller en tjänst. När jag skrev min stora tjocka bok om bondestenåldern, ja, den heter faktiskt Neolitikum, för det är det som är det rätta namnet på bondestenåldern, så fick jag en utskällning av professorn i Umeå. Han tyckte att den boken var rent ut sagt bedrövlig, eftersom den var begriplig för vanliga människor. Jag hade undvikit att använda svåra akademiska ord och istället valt ord som folk i gemen kunde begripa. Ja, förutom såklart titeln Neolitikum, som betyder bondestenåldern. Men då kände jag att segern var på min sida. Kunskap ska vara tillgängligt. Kunskap behöver vara gratis. Det har varit min profil genom hela min forskning. Och just kvinnohistoria är också ett eftersatt område. Så när jag fortsatte med det och höll på med fäbodar uppe i Dalarna, så lyckas jag också komma fram till många helt nya rön och resultat som chockade många människor, både dalkarar och dalmoror där uppe, som var förtvivlade över mina resultat eftersom de inte passade in i deras förutfattade meningar. Men så är det med grundforskning. Man kan inte styra någonting alls. Man kan bara styra bort sina ovänner. Men trots alla mina gratis PDF-böcker via min hemsida, så har jag faktiskt gett ut en ny bok, en riktig fysisk bok med ISBN-nummer och riktiga pärmar. Jag kunde inte låta bli. Den handlar om mitt favoritområde. De gotiska skrivtecknen och utvecklingen från Gustav Vasa, början av 1500-talet, och fram till år 1800, när den gotiska stilen ersattes med den stil vi har idag, antikva eller den latinska stilen. Alla släktforskare vet det, att när man kommer förbi år 1800 och ska ner på 1700-talet, så blir det genast mycket svårare att läsa. Men samtidigt är bokstäverna så mycket vackrare. eftersom jag har en kurs i släkt- och hembygdsforskning på Helidens folkhögskola i Tidaholm, som för övrigt är gratis för alla som går där, så har jag hittills gjort 19 kurshäften. Och för att lära dem att läsa ordentligt när det gäller gamla handskrifter så har jag systematiskt gått igenom källor från 1525 till år 1800 och ritat av tusentals bokstäver, siffror och mycket annat. Och sedan plockade jag ut ett bra urval av dessa och gav ut i bokform. Men det får nog bli min allra sista riktiga bok. Nu är jag faktiskt nöjd.
Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? Hey little sister, who's the one you want? Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister shotgun, it's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, who's it you're with? Hey little sister, what's your vice and wish?
Starten när jag började skriva böcker brukar jag sätta ungefär till nyåret när 1985 började. Och hoppar man då 41 år framåt och hamnar i januari 2026, så kan jag sammanfatta läget på det här viset. 152 böcker, drygt 23 000 sidor och drygt 40 miljoner tecken. Det blir faktiskt 3,7 böcker per år, 1,6 sidor per dag i genomsnitt, eller 2672 tecken per dag. Självklart ska jag fortsätta att skriva, men inte den här typen av vetenskapliga böcker som jag har berättat om nu. För vad jag har glömt bort att berätta eller får berätta vid annat tillfälle, det är mitt skönlitterära skrivande. Och det är det som jag tänker fortsätta med nu. Men vad står det på alla dessa sidor? Finns det verkligen någonting som är läsvärt? Ja, det är faktiskt en fråga som ni får svara på, därför att orsaken till att jag har skrivit så här mycket är ren forskarlust, en skrivlust, en längtan att få forska och komma fram till helt nya saker. När jag samarbetade med Dag Stålsjö på 80- och 90-talet, då lärde han mig någonting väldigt viktigt. Nej, inte att Västergötland var bäst, utan han lärde mig någonting helt annat. Det viktigaste ordet i all forskning, det är att ifrågasätta. Att ifrågasätta andra forskare, det är det roligaste och mest spännande man kan göra. Men det kan lätt reta gallfeber på dem, så man måste vara lite försiktig och diplomatisk, vilket man sällan är. Men det allra viktigaste, det är att ifrågasätta sig själv och alla sina resultat och undra om det verkligen är på det här viset, i synnerhet när man jobbar med grundforskning. Då, när man vågar ifrågasätta sig själv, då kommer de riktiga svaren fram. De resultat som jag gillar allra mest från min egen forskning, ja, var ska vi börja någonstans? Ska vi ta det kronologiskt? Vi börjar med gånggrifterna. Och där är det en sak som jag tänker på. Första lektionen som jag hade på universitetet så sa läraren följande när han visade en bild på en gånggrift från farbygden: detta är en grav. Men det ifrågasatte jag och kom fram till att det var det inte alls. När jag började guida någon gång sent 80-tal, ja, då sa jag det att det är mest gravar, men det är faktiskt heligt område. Det är mycket tempel också. Efter en tid så sa jag det är hälften gravar och hälften tempel. Tiden gick och jag sa att det var 75% tempel och bara 25% gravar. Och sen, ytterligare en tid därefter, så sa jag: det här är inga gravar alls. Det är bara tempel, ingenting annat. Men då reagerade mina åhörare och sa det: men det ligger ju faktiskt döingar där inne som har legat där i drygt 5000 år. Det finns ju skelettrester efter människor. Men då fick de höra följande svar: om man gick in i en kyrka under medeltiden så fanns det i altaret alltid ett relikskrin med ben från heliga personer. Men det var ju inga gravar, det var ju ett relikskrin. Och jag vill jämföra våra gånggrifter på farbygden och alla andra megalitgravar med samma sak. Det är inte gravar i den bemärkelsen som man tänker sig gravar, utan det är relikskrin, extremt stora. Men där de döda ska användas, det är skillnaden. När man tar fram de döda vid olika ceremonier så att de kan användas i rituella sammanhang, så gör man inte med vanliga döda i gravar. Det är fler saker runt gånggrifterna som jag är mycket intresserad av. Exempelvis att de, ja, inte alltid, men i viss mån i varje fall, är utplacerade så i landskapet att punkterna sett ovanifrån bildar geometriska mönster. I Karleby så har vi den pythagoreiska triangeln. Den var känd långt före Pythagoras, det vet vi idag. Men det är inte alla som vill erkänna att den pythagoreiska satsen är känd både på farbygden i Sverige, i Frankrike, England, Irland, Skottland och många andra områden där det finns megalitgravar. Med andra ord, de som byggde megalitgravar och gånggrifter var duktiga i geometri. Fantastiskt duktiga. Ni som lyssnar på det här, kan ni definiera den pythagoreiska triangeln utan till? Och kan ni det, så kan vi gå vidare till nästa nivå. Kan ni på motsvarande sätt även redogöra för gyllene snittet som är förhärskande mellan gånggrifterna inne i Falköpings stad? Somliga arkeologer vill inte veta av det här. De förstår inte att det är fakta. Punkter på kartan som alla kan mäta med linjal eller hur man nu vill göra, GPS eller någonting liknande, för att få fram att avstånden mellan gånggrifterna är extremt exakta och avbildar just geometriska figurer. Det är fakta, inte teorier, spekulationer eller någonting annat, utan sann kunskap. De som byggde gånggrifterna kunde geometri, men också astronomi. Vi har flera exempel runt om på farbygden där det går att bekräfta, tämligen enkelt, att de inte bara kände till solårets exakta längd, utan de kände också till månens cykler, både 18,61-årscykeln och 19-årscykeln. Och då har man minsann omfattande kunskaper i astronomi. när jag som 25-åring lämnade släkt- och hembygdsforskningen för att enbart ägna mig åt arkeologi en tid framöver i livet, så fanns det många viktiga frågor som de flesta arkeologerna struntade i helt och hållet. Sådan som gällde vanliga människor, samhället och allt det här sociala som man inte kunde få grepp om enbart genom flintyxor och stenar och rostiga svärd. Men jag tänkte, det måste väl gå på något sätt att räkna fram den här typen av uppgifter det också. Efter att ha katalogiserat över 25 000 föremål i Västra Götaland och gjort en förfärlig massa olika diagram och beräkningar och tabeller, så kom jag fram till att det var väldigt tydligt i det arkeologiska materialet att det definitivt fanns sociala skikt. Ett jämlikt samhälle var bara att glömma. Hur gärna mina egna lärare än stod där framme och påstod att det var ett jämlikt samhälle före Olof Skötkonung under bondestenålder, bronsålder och järnålder. Jag kom fram till motsatsen. Det var definitivt inget jämlikt samhälle. Det var ett skiktat samhälle med en tydlig hierarki. Och just det där med hierarki där uppe i toppen, så kunde man göra befolkningsberäkningar som var mer eller mindre trovärdiga men ändå gav någonting att utgå ifrån. Och då kom jag fram till ungefär följande. Att de där människorna som använde flintyxor, de som byggde bronsåldersrösen och mycket annat, de utgjorde ungefär 5 eller max 10% av befolkningen. Den vuxna befolkningen. 90% av den vuxna befolkningen ägde ingen jord. De jobbade åt de som ägde jord och boskap. På precis samma sätt som under början av medeltid. Samma siffror, samma andel, samma sociala förhållanden. Och det här leder också fram till frågan om trälarna i Sverige på den tiden. Det framgår tydligt av romerska kröniker att det inte var slavar. Våra landskapslagar bekräftar detta ytterligare. Trälar var inte slavar. Vi kan mer jämföra dem med landbor, det vill säga de som tjänstgjorde på godsen och som senare blev arrendatorer till gårdar under yngre medeltid och själva fick försörja sig på dessa gårdar som de arrenderade ett visst antal år i taget. Det motsvarar livssituationer för trälar. Om man förstår den här hierarkin på det här viset, så blir det en självklarhet att det fanns riken, välden, långt tillbaka i tiden, långt före Olof Skötkonung. Frågan om Sveariges vagga hör inte alls hemma i tidig medeltid. Där hittar vi övergången från rike till stat, men inte början på Sveariges vagga. Det är långt, långt tidigare och bekräftas av utländska källor som berättar om Sveariges kungar under 500-talet, på samma sätt som våra egna källor berättar om dessa personer. Som jag nämnde förut, min teori om Sveariges vagga är den enda teorin som inte går att motbevisa. Det finns en viktig geografisk gräns tvärs igenom Sverige. Vi kan börja med Dalälvens utlopp i Östersjön och sedan dra ett streck egentligen tvärs igenom Sverige. Vad jag tänker på så är det Fäbogränsen. Söderut så fanns det bara gods fram till början eller mitten av medeltiden, vilka sedan styckades upp och gjordes om till arrendegårdar som man arrenderade ut. Men norr om gränsen så fanns det bara självägande bönder. Det var någonting helt annat. Under de senaste åren så har jag dels jobbat med husfrudömet, där man kan bevisa om kvinnans starka ställning under självhushållets tid. Kvinnor med samma makt som männen på gårdarna och i bygderna. Så om vi med ordet jämställdhet menar samma värde mellan män och kvinnor, så var det definitivt jämställdhet ända fram till mitten av 1800-talet när marknadsekonomins krafter satte allting ur spel och förändrade villkoren fullständigt, i synnerhet för kvinnor. Och om vi med ordet jämlikhet menar att de hade samma möjligheter, män och kvinnor, då säger jag direkt att så var det definitivt inte. Männen hade sina uppgifter och kvinnan hade sina. Och det var därför som kvinnorna bar nycklarna i bältet. En nyckel per bod, per lås. Och det var hon som ägde nycklarna. Jag fann också helt nya uppgifter om fäbodarna i Dalarna. Det var inte alls gamla kvinnor som man skickade till fäbodarna. Jo, det var det i början på 1900-talet och under den marknadsekonomiska tiden. Men under självhushållets tid så var det unga ogifta kvinnor som vallade boskap. Orsaken var definitivt inte brist på betesmarker, som i princip samtliga forskare fortfarande säger. Det är mycket lätt att motbevisa. Enda rimliga orsaken, det var att man sommartid ville ha boskapen och sina ogifta kvinnor på ett säkert ställe i händelse av att man fick främlingar i bygden som var fientliga. Men min forskning gick mycket längre än så. Idag vill jag hävda att jag kan bevisa att det fanns fäbodar i södra Sverige också, fast inte på slättbygderna, men i skogsbygderna, Småland, Älvsborgs län och på många andra ställen måste det ha funnits sommargårdar, som jag kallar det för, men det är samma sak som fäbodar. Sen får jag inte glömma att nämna mitt brinnande intresse för domböckerna, framförallt 1600-talet, när det gäller temat mord, dråp och dödsdomar. Men jag har också en ganska omfattande forskning som gäller människor som frös ihjäl förr i tiden, framförallt år 1768. Nåja, jag får berätta mer om mina resultat vid något annat tillfälle. För nu är timman slut. Tack så mycket för mig den här gången.